Tack så mycket. Väldigt roligt att vara här. Det känns på många sätt som att komma hem. Jag har bott i Åbo i 5 år. Det blir redan 4 år sedan vi flyttade härifrån, så det började vara ett tag sedan. Men i 5 år så var det här min hemförsamling. Så det är jätteroligt att vara tillbaka. Vi har inte varit här på länge, delvis på grund av corona och olika omständigheter. Kort om mig själv, jag är pastor inom metodistkyrkan, men jobbar för tillfället huvudsakligen som jurist på en advokatbyrå och det där, jobbar med olika rättsprocesser ganska mycket i domstolar på rättegångar. Och vi har 2 barn som springer runt här, som säkert ni har också sett. Så vi har fullt upp hemma. Men som sagt, roligt att vara här. Och ni har haft ett tema som handlar om att förvandlas. Och att Gud vill förvandla både oss, men också att vi får vara med och förvandla vår omgivning. Och nu har jag ju inte hört de här alla predikningarna, eller jag har inte hört en enda av dem. Jag har bara fått en sån här kort resumé vad det har predikats kring det här temat. Så vi ska hoppas att vi får en ny infallsvinkel. Vanligen när vi tänker på det här ordet förvandling, så kanske vi på något sätt automatiskt upplever att det pekar framåt. Att vi förvandlas till någonting som vi aldrig har varit tidigare. Vi upplever någonting som vi inte har upplevt tidigare. Men idag så ska vi se på det från en lite annan synvinkel. Och vi ska tala om att vända tillbaka till någonting som vi en gång ägde, men som vi har tappat. Och det här är någonting som Bibeln också talar om på flera ställen, att Gud kallar oss tillbaka till någonting som kanske tidigare har funnits i vårt liv, men som vi av någon orsak har tappat på vägen. Och jag ska börja med en väldigt enkel berättelse från mitt eget liv som hände bara för några veckor sedan. Vi var på vår sommarstuga och det var för sista gången före vintern som vi var där, och vi gick ut i skogen och tittade om vi ännu skulle hitta några svampar. Och det är inte alltid så lätt att plocka svamp i skogen med en nästan 2-åring och nästan 4-åring. För det där tålamodet är inte alltid så jättelångt och räcker inte alltid så långt. Men det var så att vi hade gått ganska länge och vi hade inte ännu hittat någonting, och så äntligen så kom vi till ett ställe där det fanns lite trattkantareller, och vi hann plocka det mesta som fanns där före det här tålamodet tog slut. Men just när vi skulle gå vidare så märkte vi att Amos, vår 2-åring, så hans mössa hade försvunnit, så han hade ingen mössa på sig, och vi hittade inte den där någonstans nära. Så sen funderar vi att okej, den har säkert blivit där någonstans längre borta. Och så fick vi börja fundera att hur var det vi gick hit egentligen? Hur var den här stigen som vi följde, eller vilken väg kom vi hit? Och så började vi gå bakåt. Och till tur så vi behövde inte gå så jättelångt. Vi gick ungefär kanske 40-50 meter på sin höjd, och så hittade vi den här mössan där på marken. Så allt var frid och fröjd och vi gick vidare. Men här kommer liksom den här första insikten, den här djupa omvälvande insikten som jag vill att du ska ta till dig till att börja med. Och den lyder så här: om du har tappat någonting på vägen, så måste du vända tillbaka. Om du har tappat någonting på vägen, så måste du vända tillbaka. Och jag tror att ofta så hör vi kanske mycket predikningar som handlar om att vi ska gå framåt. Att Gud liksom alltid på något sätt för oss framåt, han vill förvandla oss till någonting nytt och ge oss någonting nytt. Och det är också sant. Men ibland så säger Gud: vänd tillbaka. Och Ofta är det då när vi har tappat någonting på vägen som är så värdefullt att vi, Gud vill liksom få oss att fästa vår uppmärksamhet vid det och vara villiga att gå tillbaka. Och när jag tittar tillbaka på den tid som jag har varit aktiv kristen, så jag var för 20 år sedan eller dryga 20 år sedan när jag själv började aktivt vara med i kristna kretsar och kom till personlig tro, så var jag omgiven av massor av vänner, åtminstone tiotals vänner som hade en stark kärlek till Jesus och de ville leva för honom. Och vissa av dem är fortfarande väldigt aktiva i sin tro och delaktiga i en kristen gemenskap. Men ganska många, förvånansvärt många, så frågar jag mig idag, var är de nu? Varför ser man dem ingenstans? Varför hör man inte om dem? Var finns de? Och vad har hänt åt deras tro? Vad har hänt åt deras iver? Vad har hänt åt deras inspiration? Och någonstans på vägen så tänker jag att de kanske har tappat någonting. Men de har inte vänt sig om för att söka efter det. Och jag tror att ingen av oss kan gå genom livet utan att tappa någonting på vägen. Frågan är bara att hur dyrbart är det som du har tappat? Och är du beredd att vända om för att hitta det igen? Och vi skulle kunna fråga oss själva, var och en där var vi sitter just nu, ställa oss själva den här frågan: hur var mitt liv när det var som allra bäst? Hur var min relation till Gud då när den var som allra bäst? Finns det någonting i mitt liv som jag har tappat, men som jag längtar efter? Har jag tappat friden inom mig som jag en gång hade? Eller har jag tappat glädjen som jag en gång hade? Har jag tappat kontakten med någon person som en gång betydde otroligt mycket för mig, men så hände det någonting? Eller har du tappat kontakten med Gud? Vi har alla tappat någonting på vägen. Men det är vårt val. Vill vi vända tillbaka och söka efter det? Och vi ska läsa från, jag har egentligen bara två bibeltexter idag. Och den första är från Uppenbarelseboken, kapitel 2, och verserna 1-6. Och här så ger Gud en hälsning genom den helige ande åt en av församlingarna där i Mellanöstern från den tiden. Och han ger det liksom lite som en sån här, ni vet, som det finns i dagstidningarna, sån här ris och ros, att man får liksom lämna in positiv feedback och negativ feedback. Och här ger Gud på ett sätt lite sån här ris och ros åt olika församlingar, vad de gör bra, men vad de skulle kunna göra bättre. Och så här lyder det: så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, han som vandrar bland de sju ljusstakarna av guld. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig. Och du har uthärdat mycket för mitt namns skull utan att tröttna. Men jag har en sak emot dig, att du har övergett din första kärlek. Kom därför ihåg varifrån du har fallit och vänd om och gör dina första gärningar. Annars, om du inte vänder om, kommer jag till dig och flyttar din ljusstake från dess plats. Men den fördelen har du att du hatar nikolaiternas gärningar som också jag hatar. Och jag har tre punkter idag. Och den första lyder så här: vänd tillbaka till din första kärlek. Vänd tillbaka till din första kärlek. Här uppmanar den helige ande församlingen i Efesos att vända tillbaka till sin första kärlek. Om du någon gång har varit kär, så kommer du kanske ihåg hur det kändes den där första tiden. Det kan vara en ganska euforisk känsla när man är nykär. Och det finns en sån här brinnande iver att bara få vara tillsammans med den där andra personen som du är kär i. Och det kan vara ganska så här påfrestande också för omgivningen, om du har märkt det. Med två människor som är liksom fastklibbade i varandra. Och det är lite som Mumintrollet och Snorkfröken som svävar någonstans där uppe på rosa moln. Och alla andra försöker hålla fötterna stadigt på jorden. Och det är ganska många människor som har jämfört den här första tiden efter att man har tagit emot Jesus i sitt liv med en förälskelse. Och det är lite som en sån här, som att vara nykär. Det kanske verkar märkligt, eller som en märklig jämförelse, men egentligen så används den bilden också i Bibeln. Att vi på sätt och vis, när vi kommer till tro, vi förälskar oss i Jesus. Och det finns en sån här eufori och en iver inom oss som bara kommer av att det är Gud gör någonting nytt inom oss. Och det är något av den här första kärleken som Gud talar om i Uppenbarelseboken. Och här så förebrår han och tillrättavisar församlingen i Efesos för det att de har tappat den här första kärleken. De har tappat den här första ivern som fanns i deras liv. Och det som är kännetecknande för den här första kärleken är att den gör oss ivriga, den gör oss entusiastiska och den ger oss på något sätt en livslust och vi är beredda att göra uppoffringar för en annan människa. Och det som vi kan liksom plocka ur den här texten är det att det står inte att församlingen hade tappat liksom all sin kärlek. Det fanns fortfarande kärlek, men den helige ande säger att församlingen hade tappat sin första kärlek. Den hade tappat någonting av den här fräschheten, av den här ivern, glädjen som fanns i kärleken till Gud och till Jesus då när allting började. Och före Gud ger den här uppmaningen i den här texten att vända tillbaka och vända om till sin första kärlek, så står det en annan uppmaning där. Och den lyder så här: kom ihåg varifrån du har fallit. Och i vissa översättningar så tror jag det står: tänk på varifrån du har fallit. Ofta så är vi på något sätt på väg framåt med så hård fart i livet att vi glömmer hur det var tidigare. Och före vi vänder om, före vi vänder tillbaka för att söka efter det som vi har tappat, så måste vi fråga oss: hur var det då när jag hade den här första kärleken? Tänk på varifrån du har fallit. Tänk på hur det var då tidigare. Och många gånger i mitt eget liv så har jag varit tvungen att märka att på sätt och vis att jag har tappat någonting av den här första kärleken till Jesus. Jag dras inte lika starkt till Jesus som jag gjorde tidigare. Jag längtar inte efter honom och att få vara med honom lika mycket som jag gjorde tidigare. Och jag kanske inte umgås med honom lika mycket som jag gjorde tidigare. Eller är lika beroende av honom. Men först i den stunden när jag har märkt det, när jag tänker på varifrån jag har fallit, så kan jag vända om. Och för två år sedan så fick jag ett meddelande via Messenger på min telefon. Ett mycket överraskande meddelande som jag inte alls hade väntat mig. Från en främmande kvinna. Jag hade aldrig, så vitt jag kom ihåg, så hade jag aldrig hört det namnet tidigare. En kvinna från Italien. Och i det här meddelandet överst så fanns det en bild på ett brev, ett handskrivet brev, och jag kände direkt igen min egen handstil från när jag var barn. Och längst ner i brevet så fanns det en liten bild på mig från skoltiden när jag ungefär gick på sjunde eller åttonde klassen i högstadiet. Och så de första orden i det här meddelandet så var: "It is you." Och det är du. Och jag tänkte, yes, it is me, I can see. Men vem är du? Och den här kvinnan, vars namn jag inte kände igen, hon var min brevkompis från ungefär 25 år tillbaka i tiden. Och hon skrev i det här meddelandet: "I kept the letters in a box." Och jag skämdes nästan lite, för jag tänkte att stackars människa, att hon har sparat varenda litet brev som jag har skrivit i en liten låda, och jag kommer inte ens ihåg vem hon är. Så jag funderade faktiskt om jag skulle skriva tillbaka åt henne att jag har ramat in alla hennes brev och hängt upp dem på väggen. Men sen kände jag att det skulle vara lite oärligt. Så jag hade absolut ingen minnesbild av att jag hade brevväxlat med henne. Men jag tänker på det här med första kärleken, hur det är lite som en brevväxling med Gud som kanske har ebbat ut. Att det fanns en tid för länge sedan när du var liksom ivrig att umgås med Gud, men sen så har det ebbat ut. Men vet du vad? He has kept the letters in a box. Gud har sparat de här breven för att du är viktig för honom. Och du kanske har glömt honom, eller du kanske har på något sätt skrivit mindre eller mera sällan åt honom. Men han har inte glömt dig, och han har inte kastat bort de här breven. Du är fortfarande viktig för honom, och han vill fortfarande återknyta den här kontakten till dig. Sen det andra som vi läser i den här texten i Uppenbarelseboken är, det första var att vända tillbaka till, en uppmaning att vända tillbaka till vår första kärlek. Och sen den här andra punkten är, vänd tillbaka till dina första gärningar. Och det är otroligt vad vi människor är liksom beredda att göra när vi är nykära. Det är liksom inte bara den här känslan, utan det är också vad vi är beredda att göra för den andra personen när vi bär på den här kärleken. Det var så att min fru Ninni, som är där längst bakom, så när vi var nykära så det var till och med före vi ens hade blivit tillsammans, och det var jul, och Ninni hade tydligen bestämt att hon skulle, vi var lite sådär på väg att bli tillsammans, men vi hade inte ännu blivit tillsammans, men hon hade tydligen lite bestämt att nu skulle hon liksom sätta in sista stöten, så att säga, där just passligt till julen. Så hon hade stickat ett par yllestrumpor åt mig. Och så hade hon gjort sån här hemlagade chokladpraliner åt mig. Och jag tänkte bara, vilken satsning liksom, att göra praliner hemma åt den andra. Och sen efter det så gick det bara några veckor, och sen blev vi tillsammans faktiskt. Så det funkar väldigt bra. Men sen för ett par år sedan så frågade jag av Ninni att, skulle du inte kunna laga sådana fantastiska hemlagade chokladpraliner igen? Och då sa hon bara, nej, det orkar jag inte med. Det var nog så jobbigt. Så tänkte jag att, okej. Men när vi är nykära så är vi beredda att göra nästan vad som helst för den andra. Och den här första kärleken, den är stark, och den driver oss att göra uppoffringar. Så om du är i början av ett parförhållande och det där, du har något önskemål som du vill rikta till din, till din blivande make eller maka, så det är nu du ska framföra dem. Det är nu du ska önska dig om du vill ha en segelbåt eller ett eget trädgårdsland eller en lyxvilla vid havet eller någonting annat. Nu är det ännu möjligt. För varje dag som går så sjunker oddsen. Tro mig. Och om 10 år så frågar du av henne eller honom om du får köpa nya skor, och svaret är nej, du behöver inte nya skor. Så här går det. Att vända om till sina första gärningar. Vad var det vi gjorde? Vad var det jag gjorde när jag var nykär? Vad var det jag var beredd att göra för Gud när jag var nykär i Jesus? När den här första kärleken ännu var fräsch och ny. De första 8 åren som jag jobbade i församling, som församlingsarbetare och pastor, så jobbade jag i Ekenäs i min hemförsamling där jag hade vuxit upp. Och efter de 8 åren så kunde jag titta tillbaka på den tiden som hade varit och konstatera att jag hade tappat både någonting av min första kärlek och också någonting av mina första gärningar. För när jag började som pastor eller som församlingsarbetare så var jag väldigt mån om att på något sätt leva nära Jesus. Jag förberedde mina predikningar utifrån bön och att lyssna på Gud. Och om man spolar 8 år framåt, så 8 år senare så var jag på något sätt insnöad i mycket verksamhet, administration, arbetsgrupper, kommittéer. Och på något sätt hade den här första kärleken slocknat. Och visst älskar jag Gud och jag älskar det jag gjorde och mitt jobb. Men den här fräschheten var borta. Den här brinnande ivern inom mig så hade blivit svag. Och glädjen i det här arbetet hade minskat. Så gjorde jag ett radikalt beslut i det livskedet. Och jag slutade som pastor i Ekenäs. Och jag flyttade hit till Åbo och så började jag studera juridik. Och på ett sätt så gick jag liksom vidare i livet och lämnade en period bakom mig. Men på ett sätt så vände jag också tillbaka för att hitta någonting som jag hade tappat på vägen. Och idag är jag väldigt glad över att jag gjorde det. För att det här är någonting som kan hända åt nästan vem som helst i livet. Att vi bär på en iver och en stark längtan efter Gud. Och sen så blir vi så involverade att någonstans på vägen så tappar vi liksom kärnan eller hjärtat i det som vi gör. Och jag brukar ibland när jag någon gång har predikat om det här temat, så brukar jag ta en liten bild, ett exempel, en sten. Fördelen med att ha en 4-åring i sitt hus så är att det finns alltid gott om käppar och stenar hemma. Det kommer du att märka om du någon gång får ett barn. De släpar hem från skogen allt möjligt. Men en sten, vad händer om vi lägger den här stenen på pappret och jag drar långsamt det här pappret framåt, så hänger stenen med, eller va? Mycket enkelt. Men vad händer om jag drar pappret väldigt fort? Stenen blev kvar. Och nu har jag ju absolut ingen aning vad det beror på, men det kan Heidi förklara sen på kyrkan, för ni går till henne och hon berättar sen de här formlerna och förklaringarna. Hon är fysiklärare. Jag vet ingenting om det, men jag vet att det funkar så här, ni såg det. Och jag tänker på det här med att ha hjärta med i det vi gör. Att den här stenen är en bild på vårt hjärta. Och jag har sett många människor som vars liv på något sätt liksom rycks i olika riktningar i väldigt snabb takt. Och hjärta hänger inte med. Och jag har själv varit en sån människa. När vi slits och dras i olika riktningar för fort, så blir hjärta på efterkälken. Och plötsligt märker vi att vi bara gör de där samma sakerna, men vi har glömt varför vi gör dem. Och hjärta är inte med i det vi gör. Och därför så är det viktigt att vi frågar oss idag, har jag hjärtat med i mitt äktenskap? Har jag hjärtat med i mitt jobb? Är mitt hjärta med i mina relationer, i min roll som förälder, syster, bror? Har jag hjärtat med i min relation till Gud? Eller har allt bara blivit en rutin? Om hjärta har tappats bort på vägen, så är det skäl att vända tillbaka och söka upp det. Sen den andra bibeltexten, och småningom den tredje punkten. Vi ska läsa ett avsnitt från Lukas 8. Och från vers 32 framåt, några versar. Men jag ska berätta bakgrunden, så behöver jag inte läsa hela det här. Det är ganska lång den här berättelsen. Men det är alltså så att Jesus kommer in i en stad där det finns en man som är besatt av en ond ande. Eller egentligen av flera onda andar. Och i den här berättelsen så hittar vi tre böner. Om vi tittar riktigt noga. Tre gånger i den här berättelsen så är det någon som vädjar till Jesus. Eller ber till Jesus om någonting. Och de två första gångerna så besvaras den här bönen. Och den tredje gången besvaras den inte. Men jag läser från vers 32. Nu när ni vet den här bakgrunden så står det så här. Nu gick där en stor svinjord och betade på berget. Och de onda andarna bad att han skulle låta den fara in i svinen. Det tillät han. Andarna for ut ur mannen och in i svinen. Och jorden rusade ut för branten ner i sjön och drunknade. När herdarna såg vad som hade hänt flydde de och berättade om det inne i staden och ute på landet. Folk gick ut för att se vad som hade hänt. De kom till Jesus och fann mannen som andarna hade lämnat sitta vid Jesu fötter, klädd och vid sina sinnen. Då blev de rädda. De som var ögonvittnen berättade för dem hur den besatte hade blivit frisk. Allt folket från gerasenernas område bad då att Jesus skulle lämna dem, för de hade gripits av stark fruktan. Han steg i båten och vände tillbaka. Mannen som de onda andarna hade farit ut ur bad att få följa med honom. Men Jesus skickade iväg honom med orden: gå hem igen och berätta om allt som Gud har gjort med dig. Då gick han och ropade ut över hela staden allt som Jesus hade gjort med honom. Tre böner. Den första. De första som ber Jesus om någonting är de här onda andarna. De ber att Jesus ska låta dem fara in i svinjorden, att han inte ska sända dem till dödsriken. Och det står att Jesus tillät dem. Den andra bönen kommer från de här människorna som bodde i det här området och som hade sett den här mannen sitta där och vara besatt. Och nu ser de att han är befriad. Och hur reagerar de? Jo, de ber Jesus att lämna dem. Och det är en väldigt mänsklig relation när Gud knackar på vår dörr och säger: hej, du har tappat någonting på vägen. Så är det lätt att säga: lämna mig i fred. Den tredje bönen. som är kanske det mest överraskande. Det kommer från den här mannen som själv hade blivit befriad. Och han ber egentligen en väldigt bra bön. Han ber Jesus om att få följa med Jesus. Och märkligt nog så säger Jesus nej. Varför gör han det? Jesus säger istället, gå hem igen och berätta om allt som Gud har gjort med dig. Vänd om till din första kärlek. Vänd om till dina första gärningar. Och det tredje, vänd tillbaka till dina första relationer. Mannen som hade blivit befriad av Jesus, han ska vilja gå framåt. Han ska vilja gå med Jesus vidare mot nya äventyr. Men Jesus säger, nej, gå hem till dina närmaste. Till dina syskon, till din mamma, till din pappa. Och berätta vad som har hänt åt dig. Och då vill jag till sist fråga så här. Finns det någon relation i ditt liv som Gud kallar dig tillbaka till idag? Och det var fantastisk den här berättelsen som Minea delade här i början. Om den här pappan eller den här sonen som ville tillbaka till sina föräldrar. Och speciellt idag på Fars dag så tänker jag på alla de pappor som längtar efter att få träffa sina barn. Och i mitt nuvarande jobb så jobbar jag varje vecka med föräldrar som är mitt i en svår vårdnadstvist. Och det är på något sätt hjärtkärande att se de här människorna som kanske har varit eller är i en rättsprocess som kommer att pågå i år. Och de gör det bara för att de ska få träffa sitt eget barn. Och jag kan inte förstå det eftersom jag är så privilegierad att jag får vara med mina barn varje dag. Men det finns människor som är beredda att betala tusentals euro och gå igenom en flerårig rättsprocess. Bara för att de ska få träffa sitt eget barn. Och umgås med sitt eget barn. Och det talar till mig om den här längtan som finns hos varje förälder. Att få se sitt barn, att få vara med sitt barn. Och det talar också till mig om Guds längtan. Att få vara med oss. Vi som är hans söner och döttrar. Gud kanske kallar oss tillbaka till någon relation som vi har tappat på vägen. Och vi kanske tänker att det är lättast att bara gå framåt, att röra sig framåt, att lämna det som har varit i det förflutna. Att inte peta i det som har varit eller kanske i sår som har läkts eller ta upp ett samtal som har blivit på hälft för många år sedan. Och vår önskan är ganska så här from på samma sätt som den här befriade mannens önskan var. Jesus, bara låt mig följa med dig dit du går. Och Jesus säger, gå hem, gå tillbaka. Gå tillbaka till de här människorna som behöver dig. Det var en församling som istället för att aktivt försöka nå ut till nya människor så beslöt de sig för en tid att istället för att försöka nå nya människor så skulle de söka upp de människor som de hade tappat på vägen. Och jag tyckte det var på något sätt en bra tanke, och den här pastorn i den här församlingen sa så här att varför skulle Gud ge oss nya människor om vi inte ens klarar av att ta hand om de som han har gett oss tidigare? Och den här frågan kan vi ställa oss som församling, som individer. Finns det människor i ditt liv, i din församling, i din omgivning som har tappats bort på vägen? Gud kanske kallar oss idag att återknyta den här kontakten. Och nu ska vi be tillsammans.